Herre, tack för att du kan tala genom ditt ord. Vi ber Herre att du ger oss öppna öron, öppna hjärtan. Att ta emot det som du har att förmedla till oss idag. Låt det som inte är från dig få rinna av. Låt det som är från dig få landa och slå rot. Och få bli en verklighet i våra liv. Amen. Temat då är döm inte, utefter kyrkåret, fast förra veckan. Men vi ska ju inte döma. Har du hört någon säga det någon gång? Vi ska ju faktiskt inte döma. Och det har jag hört många gånger. Bland annat på folkhögskolan så har det förekommit ofta då i sammanhang om moral. Vi pratar om någon etisk fråga som vi ska liksom vända och vrida på. Och fundera på vad Bibeln säger i en viss etisk fråga. Och ibland kan det vara en väldigt känslig sån. Och så går åsikterna lite grann isär och så tolkningarna kan gå isär också. Vad Bibeln faktiskt säger i frågan. Och ibland då, innan vi har hunnit tala ordentligt om frågan och innan den har hunnit bli för het eller för personlig eller för känslig, så säger någon: men vi ska ju ändå inte döma. Och så avslutar vi diskussionen. Ja. Jag funderade lite grann så här, vad ligger bakom orden när vi säger det? Och det kan ju vara många anledningar. Det kan vara allt möjligt. Det kanske är så att man faktiskt har hört någon bror eller syster säga några hårda ord till någon annan som har gjort mer skada än nytta. Och inte varit till hjälp eller uppbyggelse. Det kan ha med erfarenheter att göra som gör att vi säger så. Det kan också vara att vi bär ju på en historia i frikyrkorörelsen som vi ofta skäms över, och det ska vi ju göra, där uteslutningar har skett på felaktiga grunder ur församlingarna. Det kan också vara så att vi är påverkade av våran tid, av postmodernismen som vi har. Och jag kommer komma in lite mer på vad jag menar med just det. Att det kan vara något sånt som ligger bakom. Kanske kan det också vara så att vi är rädda att själva inte bli dömda. För det var ju Jesus som sa: döm inte. Och när han sa det så sa han ju också: döm inte, så blir ni själva inte dömda. För ni kommer att dömas så som ni dömer andra. Med det mått ni mäter ska det mätas upp åt er. Så det finns skarpa varningar när det gäller hur vi dömer andra. Och det här är någonting som vi alla behöver se upp med. Men det kan också vara så att jag helt enkelt bara tycker att det är ett bekvämt sätt att ta mig ur ett obekvämt samtalsämne. För vi svenskar är ju lite rädda för konflikt, så innan det blir lite för obehagligt eller för smärtsamt, så kan jag säga då. Jag kan slänga in det då. Eller när jag inte har några argument kvar att ge, när någon andra kommer med förklaringar till bibeltext eller vad det kan vara. Då kanske jag säger: men vi ska ju ändå inte döma. Som ett sätt att få liksom diskussionen avslutad. Så vi behöver kanske fundera lite grann på: vad är anledningen till att vi säger så? Vad ligger bakom de orden? Det finns anledningar som är legitima, där det verkligen är rätt tillfälle och vi behöver säga att vi ska inte döma. Och andra gånger finns det kanske anledningar att inte säga det. När det kommer utifrån ett postmodernt tänkande till exempel. Och jag tänker att särskilt idag, när vi lever i den tid vi lever i, kan det vara viktigt att också fundera på: hur landar orden när jag säger dem? Hur uppfattar den andra när jag säger det här i just den specifika situationen. Vad betyder de där och då? Och just utifrån då den tanken kring att det kan förekomma just när vi talar om etiska frågor och rätt eller fel. Det kanske inte ens handlar om just den person jag talar med om rätt eller fel, utan vi talar mer generellt. Vad säger Bibeln? Hur kan vi förstå detta? Och så säger vi ska ändå inte döma. Betyder det då liksom att vi kan inte och vi får inte säga någonting i etiska frågor? Att så fort vi liksom är inne på rätt eller fel så ska vi inte döma. Och därför kan vi inte säga någonting i sakfrågan. Jag tror att det kan vara så att vi blandar ihop fördöma och bedöma. De två orden ligger väldigt nära varandra. Att bedöma om någonting är rätt eller fel eller att fördöma. Och det här kommer ur ett postmodernt tänkande där det liksom inte finns någonting som är rätt eller fel, utan det finns bara min sanning och det finns bara din sanning. Och då står vi där med två olika sanningar eller två olika uppfattningar. Men Gud som har skapat oss, han som har skapat våran värld och upprätthåller våran värld, han står för någonting som är gott och någonting som är sant, någonting som är rätt. Och han har också förmedlat det här. Han har uppenbarat sin vilja för oss genom skriften. Och därför har vi alltså möjlighet att bedöma om etiska frågor, om de är rätt eller fel. För vi har Bibeln som rättesnöre. Det kan ju också vara så då att när vi då talar om bibeltexten att man menar att det finns ju så många tolkningar, och det gör det ju verkligen. Så liksom, vi kan ju ändå inte veta liksom riktigt vad Bibeln säger om en viss etisk fråga. Så kan det ju vara ibland att det är svårtolkat. Men då är det kanske bättre att vi stannar upp lite inför de svåra frågorna. Vågar ställa de svåra frågorna, vågar titta på vad finns det för tolkningar och vända och vrida på det här istället för att säga vi ska ändå inte döma och så avsluta diskussionen med det. Och det här kommer ju faktiskt oftast också ur ett missförstånd där man säger att all text ska tolkas. Det är ju sant. All kommunikation, det behöver tolkas för att förstås rätt. Det sker liksom ingen kommunikation utan att det sker någon tolkning. Men att då anamma hela det postmodernistiska tänkandet som säger att eftersom allting ska tolkas så betyder det att all tolkning är godtycklig. Vi kan ändå liksom, då kan man inte veta vilken tolkning som är rätt, säger den postmoderna människan. Den texten kan liksom betyda vad som helst. Men det märkliga är att när en postmodern säger detta så kommunicerar han det med tanken att det här ska förstås utav den andra. Det blir alltså en självmotsägelse i sig självt. Man säger kommunikation funkar inte. Nej, varför kommunicerar du då? Så själva ståndpunkten i sig håller inte. All tolkning är faktiskt inte godtycklig. En text kan inte betyda vad som helst. Orden har en mening. Annars kan vi lika gärna sluta upp med att prata och kommunicera. Stefan Gustafsson, som är en apologet i Sverige, han talar ju ofta om just relativismen. Han menar att vi bör utgå ifrån att texter går att förstå, men att alla tolkningar inte är lika trovärdiga. Utan vi behöver alltså utvärdera rimligheten i en viss tolkning och jämföra den också med andra tolkningar. Han säger så här, vi behöver söka efter den mest sannolika förståelsen av vad författaren ville kommunicera. Så när vi upptäcker att det finns flera tolkningar kring en bibeltext, då är inte lösningen att avsluta diskussionen, utan snarare att vi fortsätter att samtala. Så vad betyder det här när Jesus sa, döm inte så blir ni inte dömda? Ja, för det första, det här ordet som används på grekiska, jag vet inte hur det uttalas, krino kanske eller något annat. Det är ett lite besvärligt ord, för det kan användas på olika sätt. Det kan användas både positivt och negativt, och det är sammanhanget som avgör. Så den vanligaste betydelserna av krino, det är att bedöma och avgöra vad som är rätt eller fel. Att fördöma någon utan att veta alla fakta. Och att döma i en domstol. Och jag kommer ge 3 bibeltextexempel för vardera utav dessa. Och när det gäller den första, så i Apostlagärningarna 20, vers 6, så beslutar Paulus vilken resväg han ska ta. Han gör alltså en bedömning. Det är någonting positivt i den första. Liksom. Han ska avgöra vilken väg är rätt att ta och vilken väg ska jag inte ta. Och så här gör ju vi jämt. Vi bedömer ju våran situation och vi bedömer vad någon säger och vad någon gör och funderar kring vad som är rätt eller fel i olika etiska frågor. Den andra, att fördöma någon utan att veta alla fakta. Där har vi det exempel som Marianne läste. Hon läste Romarbrevet kapitel 14. Och där läste verserna 11-14, om ni vill slå upp det. Där säger sig Paulus i Romarbrevet, vi ska inte döma varandra. Och sammanhanget här då handlar om judisk koshermat och hednisk mat. Ska jag äta, får jag nu när jag är jude och har blivit kristen, får jag äta hednisk mat? Eller ska jag fortsätta förhålla mig till koshermaten? Och där var det en del som kände att de hade ett dåligt samvete av att äta den hedniska maten. De ville inte det. De upplevde det och uppfattade det som orent. Och då sa Paulus, ja, för dem är det orent om de uppfattar det så. Så här handlar det ju om kultur och renhetslagarna just. Och då används det i den här negativa betydelsen av att döm inte. Fördöm inte den som av samvete väljer att avstå från hednisk mat. Min kärlekslösa kritik liksom. Ja, kom igen nu, klart du får äta det här, eller är det klart det är rent. Det ska inte leda till att någon annan kommer till fall. Och den tredje exemplet, den ser vi i Johannes kapitel 8, när Jesus möter äktenskapsbryterskan. Då kommer ju en hel hop med människor till Jesus med en kvinna. Hon har begått ett äktenskapsbrott enligt Mose lag. Enligt Mose lag så ska hon stenas till döds för det hon har gjort. Även mannen då som var delaktig, men han struntar dem i. Och där ska Jesus avgöra. Vad säger du, Jesus? Och han säger, den som är syndfri får kasta den första stenen. Och de går därifrån, en efter en. Och till slut så frågar han kvinnan, är det ingen som är kvar? Nej, säger hon. Och så säger han, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Så han kommer med nåd. Men han visar också att hennes livsstil var inte rätt. Och han uppmanar henne att leva på ett annat sätt. Så här ser vi att han använder ordet döma i en juridisk bemärkelse. Han dömer inte. Han kommer inte att fälla henne inför en juridisk lag. Så vad menar då Jesus då när vi säger döm inte? Vi ska ändå inte döma. När vi säger det så är det oftast den texten som är i Matteus 7 i bergspredikan som vi tänker på. Och då pratar Jesus om någon som har en bjälke i sitt eget öga och ändå säger till den andra, ursäkta, du har något i ditt öga där. Och verkar väldigt fullständigt och omedveten om vad man själv har i sitt eget öga. Och då säger han lite längre ner i vers 5 i Matteus kapitel 7. Ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart, och ta bort flisan ur din broders. Så för att kunna ta bort flisan ur min broders öga så måste jag ju faktiskt ha bedömt att han har en flisa, men jag måste ju också bedöma att jag själv också bär på en bjälke som behöver hanteras. Så det är inte bedöma i den liksom första bemärkelsen som fanns i den här listan. Utan poängen är att vi faktiskt ska ta bort flisor från varandra. Men vi behöver göra det på ett område där jag kan se klart. Det är inte själv är förblindad av en bjälke. Det blir hyckleri. Så en person som till exempel har problem med girighet kan inte fördöma andra för att inte ge. Däremot kan en person som är fri från habegär visa på givandets välsignelse. Sammanhanget visar alltså att det handlar om att fördöma ett beteende när Jesus säger döm inte. Men sammanhanget visar också att jag måste ge konstruktiv kritik och först efter att jag har rannsakat mig själv. Och sett hur ser det ut på mig, i mitt område, i mitt liv. I Galaterbrevet 6, 1 och 2 så visar Jesus... Så ser vi att Jesus, han vill alltid upprätta hela människan till hans vilja. Där står så här, syskon, om någon ändå visar sig begå en överträdelse så ska ni som är andliga milt visa honom till rätta. Men gör det ödmjukt och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor. För då uppfyller ni Kristi lag. Det här är alltså ett ansvar som vi alla har. Men det är också ett ansvar som särskilt är gett till församlingsledare som har en undervisande roll. Därför står det också att bli inte alla undervisare för ni kommer att få en strängare dom. Paulus, han uppmanar den unge pastorn Timoteus med följande ord. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet. Träd upp i tid och otid. Vederlägg. Tillrättavisa. Vädja. Tålmodigt. Och med ständig undervisning. Det står i andra Timoteusbrevet kapitel 4, vers 1-2. Och det grekiska ordet vädja här, parakleo, det betyder ordagrant att komma vid någon annans sida och gå med den personen och hjälpas åt. Så, och det här är också samma ord som används om den helige ande. Så på det sättet som den helige ande vägleder och visar mig vad som är rätt. Och går vid min sida också och hjälper mig i mitt liv. Det är den inställningen som vi ska ha gentemot varandra. Det handlar om att säga saker men göra det i tålamod. Och i kärlek och ödmjukhet. Emilia läste Sakarja 7. Hon läste hela kapitlet, för jag tyckte det fanns så mycket i det här kapitlet att ta vara på. Och jag tar upp tre saker om vad är det egentligen det här då, att när vi säger dum, när Bibeln säger döm inte, hur ska vi förstå det? Vad kan vi ta vara på och ta fasta på? För det första, fäll rätt domar. Jag kan läsa texten förresten igen. Det är Sakarja 7 och läser vers 9-10. Fäll rätta domar. Visa trofast kärlek och barmhärtighet mot varandra. Förtryck inte änkan, den faderlöse, främlingen eller den fattige. Och tänk inte ut ont mot varandra i ert hjärta. Så för det första, fäll rätt domar. Och för att kunna fälla rätt domar, då behöver jag kunna bedöma. Vad är rätt? Vad är fel? Så döm inte. Det handlar inte om att ge upp tanken på sanningen och godhet. Det handlar inte om att sluta prata om vad som är rätt och vad som är fel. Utan döm inte handlar om att fälla rätt domar. Och det som är måttstocken för dessa rätta domar, det finns i skriften. Vers 11 och 7 i Sakarja 7, nej, 11 till 12 i Sakarja 7, så står det så här: men de vägrade att lyda, de vände sig upproriskt bort och stängde till sina öron för att slippa höra. De gjorde sina hjärtan hårda som flinta, så att de inte hörde den lag och de ord som härskarornas herre genom sin ande hade sänt genom profeterna. Det är alltså Guds ord som ska vara utgångspunkten när vi ska fälla rätt domar. Vad säger Guds ord? Och han hade många gånger i sin undervisning genom profeterna lyft fram just det här: förtryck inte änkan, den faderlöse, främlingen eller den fattige. Men de hade blivit hårda i sina hjärtan och kunde inte leva efter det här. Problemet var inte bristen på kunskap. Problemet satt i deras hjärtan. Och så är det också idag. Vi har ett rättesnöre. Och vi behöver fundera, vad finns i mitt hjärta? Vill jag följa detta? Vill jag leva efter detta? Så för det andra, tänk inte ut ont mot varandra i ert hjärta. Döm inte handlar om att det faktiskt finns något som är rätt och det finns någonting som är fel. Utifrån det behöver jag rannsaka mig själv. Det som Gud har sagt i sitt ord. Så när Gud ska döma en människa, då är han inte intresserad av ytan först och främst, utan det är personens hjärta, personens vilja som han är ute efter. Så Gud ställer här en fråga till folket i Sakarja 7, men den går också rakt in i våran tid. När ni fastade, var det för mig ni fastade? När ni åt och drack, var det inte för er egen skull? Så när Gud dömer människan, då handlar det om vad finns här inne. Vem ska få äga mitt hjärta? Hur vill jag leva mitt liv? Vill jag leva mitt liv för min skull? Eller vill jag leva mitt liv för Guds skull? När det gäller frågan om gott och ont och rätt och fel, vems röst ska jag lyssna till? Världens, samhällets, mitt eget, Guds röst? Och när jag ändå dömer andra eller talar om etik och moral, vad är mitt motiv? Är det så att det finns ett elakt motiv bakom? Är det för att själv framstå som duktig? Som vis? Är det för att jag ska vinna en debatt? Jag ska bara ha rätt. Är det för att trycka till den andra? Förminska den eller nedvärdera den andra? Eller är det för att jag vill hjälpa den andra att vandra med Jesus? Är det det som är mitt motiv? Så tänk inte ett ont mot varandra i ett hjärta. Så när vi rannsakar oss själva, då är det minst lika viktigt som att se på mitt beteende. Ofta är det beteende vi är ute efter när vi pratar med varandra och bedömer om vad som är rätt eller fel. Liksom. Det är också viktigt, men då är det framförallt viktigt när jag rannsakar mig själv. Att jag också ser under ytan och funderar, hur är det med mitt hjärta? Vad är det jag vill uppnå med att ta upp detta? Är det för min skull? Eller gör jag det för Guds skull? Och för det tredje då, visa trofast kärlek och barmhärtighet mot varandra, står det i texten. Det handlar alltså inte om att använda sanningen som ett vapen för att förgöra, utan som ett ljus för att leda den andra till liv. För att vägleda, att dela Guds hjärta med den andra. När vi kommer till Kristus, då har vi ett gemensamt mål. När jag väl har kommit till tro så är målet att bli lik Jesus. Och där kan vi få sporra varandra till att älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, hela vår själ, hela vår kraft och allt vårt förstånd. Och älska vår nästa som oss själva. Och det är alltså utifrån det gemensamma målet som Nya Testamentet talar om att vi ska förmana och undervisa och tillrättavisa. Men vi ska alltid göra det i kärlek. Med ödmjukhet och med tålamod. Samma tålamod som Gud visar oss behöver vi också visa andra. Och vi ska hjälpa varandra att vandra den här vägen tillsammans, sida vid sida. I kärlek och i mycket barmhärtighet, precis som den helige ande gör. Det här parakleo, komma nära och dela varandras bördor. Det ska ske i en gemenskap utav kärlek. Och det kan också vara då, ibland kan det faktiskt vara så att alla brister måste inte tas upp. Vi behöver också bedöma allvarligheten i synden. Låt oss avslutningsvis se då hur Jesus bemötte äktenskapsbryterskan och hur han då skulle bemöta oss när vi kommer till honom. Han sa ju, inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Så när jag kommer till Jesus, likt äktenskapsbryterskan, så dömer han inte mig. Han visar mig nåd. Och det handlar inte om att jag inte har gjort något fel. Det handlar inte om att det inte finns någonting som är rätt eller fel. Utan synden i mitt liv, min bortvändhet från Gud, den är en verklighet. Vi förtjänar alla döden, precis som äktenskapsbryterskan. Syndens lön är döden, står det i Romarbrevet. Och det var när de äldste förstod det som de gick därifrån, en efter en. Men för att Jesus tog mitt straff, för att han dog på korset i mitt ställe. Därför kan jag gå fri. Den sonen gör fri. Den är verkligen fri. Sa Jesus. Och därför kan han säga till dig eller mig. När vi kommer till honom för att be om nåd. Inte heller jag dömer dig. Men sen säger han också, gå och synda inte mer. Gud vill äga våra hjärtan. Han vill att hans vilja ska vara våran vilja. Och där finns det inget utrymme för synden i mitt liv. Hur är det möjligt? Det klarar vi inte i egen kraft. Det här måste vara nåd. Här behöver vi den heliga andes hjälp. Och det måste få vara Guds verk i oss. Här får vi vända oss till han som är våran hjälpare och vän och säga, Herre, jag kan inte. Hjälp mig att vända riktningen i mitt liv. För i mig själv så är det inte möjligt. Låt oss be. Herre, Vi har tittat idag på hur du säger att vi inte ska döma. Att vi behöver se till oss själva först och rannsaka oss själva. Och Herre, den som rannsakar oss mest är du. Du ser vad som finns i våra hjärtan. Sånt som vi själva kan vara väldigt blinda för. Där behöver vi din helige andes hjälp att visa oss, att avslöja vilka bjälkar som vi har i våra ögon. Herre, hjälp oss att se också hur vi med det sätt vi kanske beter oss ibland kan vara till skada för andra istället för nytta. Hjälp oss, Herre, hitta en gemenskap och en kärlek där vi får sporra varandra och uppmuntra varandra att bli mer lika dig. Hjälp oss att bedöma rätt i situationer, vad som är rätt och vad som är fel. Hjälp oss när vi talar om skriften och när vi försöker tolka ditt ord. Var med, helige ande, du som har inspirerat ordet. Inspirera oss att förstå vad det är vi läser, så att vi rätt kan avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Och Herre, tack för din nåd. Tack, Herre, vi vet att vi är syndare och vi brister på många sätt. Tack att när vi vänder oss till dig så är din famn öppen. Och tack, Herre, också att vi får gå med dig och vandra med dig i livet. Att vi får tillsammans vandra tillsammans med varandra och göra oss heller mer lika dig. I Jesu namn. Amen.